Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Och nu är det Hearts i åttondelsfinal.
Exakt, det är ju en lite kortare väg genom den skotska cupen än den engelska FA-cupen. Men de har redan klarat av Raith Rovers i det som ju då är the greatest day of the Scottish football calendar. Ja. Alltså omgången i början av januari när de stora klubbarna går in.
Det kan inte ens du se fram emot.
Fjärde rundan. Alltså jag febrar väl inte. Det kan jag tyvärr inte påstå. Men vad fan, det är klart jag hade velat åka med Hibs till bortamatchen mot Raith Rovers. Det bara över den här jävla lilla, vad kallar man det? Är det en fjord? Ja, det är det inte. Den lilla flodmynningen som ligger norr om Edinburgh. Det är bara över vattnet dit, så är du i Kirkcaldy där Raith Rovers kommer ifrån. Men det är klart man vill hänga där.
Jag läste ett långt reportage i Guardian inför det här när fansen i Hibernian åker på bortamatch till Ayr United.
Det är så fan, jag är svag på den skotska fotbollsgeografin. Jag kan inte placera Ayr.
Nej, det är från kust till kust, stod det i alla fall, utan att jag kollade upp till kartan. Då.
Det är typ 5 mil.
Ja, jo, men det är ändå hur dystert det kändes liksom, och vilken otrolig alltså beundran jag har för de här människorna när de ställer sig 7 på morgonen på busshållplatsen. Det är så kallt som håller på att frysa ihjäl.
Det är borta.
Och läktarna, och du vet, de äter en fish and chips innan och så står de där på läktaren och så förlorar de och det ser så jävla dystert ut och så åker de hem. Ja.
Men det är verkligen en sån där. Det finns ju vissa grejer som jag fortfarande liksom har kvar i mitt fotbollsliv. Och där är ju det jag ofta liksom berättar, att jag fortfarande inte har varit i Argentina. För att jag vill liksom ha någon dröm att sträva vidare mot. Ja. Och det är liksom det självklara. Jag vill verkligen göra den argentinska fotbollen. Sen vill, det är massa annat jag vill göra. Jag vill åka på bortamatcher i Afrika. Ja. Afrikas Champions League. Men jag vill också, och det är väldigt lättåtkomligt, göra just rundresan i de lägre skotska divisionerna. För liksom England har jag i hög utsträckning gjort. Jag älskar att åka till Chesterfield och till Doncaster och till Darlington. Men där har jag varit mest överallt. Skottland ska jag erkänna att kommer vi ner under högsta ligan. Jag har inte varit på så jävla många ställen. Och jag ändå göra det, åka från Forfar, vilket säkert inte ens är en stad utan hemmahörande någonstans, men också se Forfar och liksom besöka Ayr och kolla på East Fife och göra allt det där. Ja. Fan vad fint!
Men först ska du och jag åka till Feyenoord. Vi ska till Rotterdam. Det lovade vi faktiskt mitt under pandemin att vi skulle göra någon gång, och jag längtar dit, Erik.
Har de släppt på fullt i Holland?
Där? Ja, det tror jag de har.
Vi får skissa på det. Det
vi kommer inte till Skottland före vi åkt till
vi
Rotterdam.
Vi får belöna oss själva när vi har klarat av den här turnén med all ångest det innebär med en resa till Rotterdam.
Det gör vi. För att se Feyenoord. I vår åker vi till Rotterdam.
Och sen ska vi åka och se East Fife.
Ja, det gör vi.
Men nu ska Hibs dra tillbaka till andra sidan stan, till de västra delarna av Edinburgh, för att spela åttondelsfinal mot Hearts. Och de är ju nederlagstippade, för ja, Hearts, de har ju stött sig tillbaka upp i högsta ligan. De är ju, ja, men där de hör hemma igen. Man kan liksom räkna med Hearts på övre halvan av skotska högsta ligan. Och Hibs slummar på nere i tvåan med ett lag som ännu inte har satt sig. Det är klart att oddsen talar emot, men lite väger väl upp in i matchen ändå att Hearts precis har sålt sin största stjärna och bästa målskytt till Kina. Och det är ju då en kille från Farsta som har dragit. Vem pratar jag nu om?
Nej, den
om jag säger Osman Sow,
nej,
då säger du ingenting. Nej. Han har haft en brokig karriär spännande proffsbana där han på något sätt, han har liksom varit baserad i Skottland. Måste ha gjort ett halvdussin olika skotska klubbar.
Alltså han heter Osman så.
Ja,
jag trodde det var någon sån här kryptiska ledtråd. Man vet ju aldrig. Nej, jag har ingen aning om det.
Det är en första kille med rötter i, tror jag, Senegal som har haft en ovanlig karriär i och med att han aldrig har spelat på högsta nivå i Sverige. Men har just varit mycket i Skottland, han har varit i Kina. Han var en sväng i Moldavien, kanonklubben Dacia Chisinau. Och nu vet det fan om han inte är i Thailand. Men han pikade, tror jag att vi kan säga, i Hearts, för han var deras main man. Fram till det att han drog till Kina i januarifönstret 2016. Liksom Hibs åkte och tänkte, fy fan vad skönt, vi slipper i alla fall Osman So. Nu kan vi ha en chans. Men det såg ju trots detta inget vidare ut. För precis som i 5-1-matchen, finalen 2012, så tar Hearts tidigt en 2-0-ledning. Och det är otäckt, för det här kan ju också rinna iväg. Men de inblandade själva, Alan Stubbs och spelarna, de menar ju att på ett sätt så hjälptes vi väl här av att det var just Hearts vi mötte. För någonstans den här säsongen behövde också viktas och prioriteras. Vad var det egentligen som gällde för Hibs? Och här skuggar de ju alltjämt Rangers någorlunda nära i ligan. Och skulle du fråga beslutsfattarna i Hibs, då skulle de säga att men uppflyttning, det måste vara vårt huvudmål.
Ja.
Och därtill har de ju precis då avancerat till ligacupfinal där de ska möta Ross County. Realistisk chans på en buckla faktiskt. Ja. Så hade det här varit någon annan motståndare, hade det här varit Aberdeen borta i cupens åttondelsfinal, då hade de säkert vikt in vid 2-0 underläge och liksom tyckt att det var helt okej ändå. Men nu var det Hearts och det fick liksom inte bli på det sättet. De behövde hitta en uppryckning, ett comeback-försök trots underläge. Trots att kaptenen David Gray tvingas gå ut i paus. Och vem sätter Hibs in när David Gray tvingas gå ut?
Nej, det vet jag inte.
En spelare med förflutet i både Elfsborg och Djurgården.
Det är inte han norrmannen, va?
Jo, nu har du kollat tillräckligt mycket på Hibs trupp för att räddas.
Nej, för att jag såg att det var en norrman. Men det var inte så att jag har koll på namnet, nej.
Niklas Gunnarsson gjorde väl inget enormt av. Han var jävligt uppskattad i Djurgården. Folk gillar honom som snubbe mycket också.
Jag kommer från en familj som alltid gillar att fika. Men det började ganska brutalt när jag flyttade till Skottland. Jag var en enda spelare som bodde i Edinburgh, mitt i stan. När man kom tillsammans med mycket kompisar på Evian, så kom jag ihåg att jag var i en vanlig ICA-butik. Så såg jag på bok, Best Coffee Place in Scotland. Och så hade liksom Edinburgh en egen sektion med 20 olika fikaställen. Så tänkte jag liksom, efter varje pass då, att istället för att vara ensam som jag var i början, så och går jag till alla olika ställen så får liksom en bild av Edinburgh, för det var på olika ställen, så det var hur mysigt som helst.
Ja.
Och sen har det bara rullat på liksom, att man kör en fika om dagen, och jag är en väldigt social människa, så det är ju många grabbar som vill följa med också. Så då kan man ju spela kort, man kan spela gammal, man kan prata chi.
Och här hade han precis då hämtats in under januarifönstret till Hibernian. Och han kommer in och gör sin nytta, och de stoppa i alla fall blodflödet. Det här kommer inte bli någon 5-1 förlust. Det blir ganska tydligt, för Alan Stubbs lag med Alan Stubbs man John McGinn, men de har substans och de kan spela fotboll och de kan kriga och de hänger kvar i matchen. Och med 10 minuter kvar så reducerar de till och med. McGinn ut till Henderson, de två bästa spelarna, in till unga anfallsstjärnan Jason Cummings som lyckas lopa en nick över Hearts målvakt och in i bortre gaven.
Ja, 100% att han inte har en aning vad han gör.
Det är inte Ove Seler, menar
du? Nej, det är en båge rätt upp i luften som är... Ja.
Det är jättebra nickat.
Ja, det är det.
Men du reserverar det.
Jag lovar att han inte vet vad han gör. Ja.
Sen är ju kvitteringen som till sist kommer på stopptid, väldigt så här skotskt derby-estetisk. För det är en hörna, det är en nick, det är en räddning, det är kalabalik. Och så är det den egna lokala Hibs-hjälten Paul Hanlon som liksom snubbelskjuter in en fösmål. Glidtacklar in en volley. Och det är kvitterat och det är ett jävla bra jubel nedanför bortaläktaren på Tyne Castle. Det är limbs som de säger på de brittiska. Det är lämmar som rör sig i en okontrollerad massa. Och det är ett jävla fint ögonblick i sig. Men det är också, som Alan Stubbs i efterhand säger, matchen där allt faktiskt förändrades. För det är högre insatser i ett derby. Du tar med dig mer därifrån än du gör från någon annan match. Och den där upphämtningen, den där moralen, den där karaktären som Hibs visade när de inte vek in trots 2-0 underläge mot ett bättre lag utan en skadad lagkapten. Ja, det tog de sen med sig vidare framåt. De var ett lag när de åkte till Tyne Castle. De var ett annat när de åkte därifrån. Och de kände ju sig som segrare. De mickade upp någon jävla docka i omklädningsrummet och körde Sunshine on Leith där på Tyne Castle tills någon bara slog av strömmen halvvägs in. De bara kapade strömmen. Och det var då tydligen en docka som inte var batteridriven, för Sunshine on Leith dog där och då. Men den skulle komma återvända den här säsongen. Den skulle komma återvända ganska snabbt, för kryss i kuppen, ja, då är det retur.
Ja, till råga på allt höll jag på att säga. Att hon spelar retur också.
Ja, nej, det är krävande att ta sig igenom en skotsk säsong.
Ja.
Nu var det i alla fall kort resa. Det var inte så att någon skulle till Air eller till Dingwall. De skulle bara tvärs över stan. Men nu hade ju Hibs just någon form av segelvind. De hade en känsla av att, ja, vad fan, inte nog med att vi kvitterade och kom tillbaka. Vi var ju bättre än Hearts. Och de ligger på övre halvan av högsta ligan. Vad fan, vi har ju någonting här. Och den känslan förstärks naturligtvis när de tar ledningen efter bara några minuter av omspelet. Och återigen är det då Jason Cummings med sina blonda lock och sin local hero aura som stöter in ledningsmålet. Och sen tycks det ju för sig bli så att Hearts kvitterar. De har en boll i nät och det är en forward med 7 år i Sölvesborg och Kalmar som har gjort mål.
Ja.
Ja, då har du det jobbigt.
Ja, det har jag.
Du trodde att du kom undan med Melker Hallberg och Daniel Andersson. Men...
jag var jävligt nöjd där, ja. Nej.
Han gjorde sen kanontransfern raka vägen från Kalmar till Röda Stjärnan.
Ja, det säger man inget.
Det är inte många som har gjort den övergången. Nej. Men nigerianen Abiola Dauda har ju det.
Ja.
Och efter Belgrad hamnade han i Edinburgh. Och här trodde han att han hade kvitterat i derbyt, men det hade han inte. Det blev bortdömt. Och det blev det även när Hearts hade bollen i nät en andra gång i andra halvlek. Också rätt tajt. Också underkänt. Och till slut blir det som ett derby kan bli. Det blir 10 man på vardera sida. Det blir ett rött kort hit, ett rött kort dit. Men till sist så håller Hibs undan. Vinner matchen. Avancerar i cupen. Och nu finns det ingen jävel som kan dra ur strömmen när de kör Sunshine on Leith över PA samtidigt som spelarna går sitt varv och tackar publiken. Och det är också en sån där ögonblickssituation som folk har pratat om i efterhand, att ja, vi hade ju några lokala, vi hade ju Hanlon och Stevenson och McGregor, men här precis då, liksom minuterna efter en derbyseger, Sunshine on Leith spelas, Easter Road sjunger mangrant, då insåg de nya spelarna, de inhämtade spelarna, vad Hibs är för någonting. De insåg vilken kraft som trots allt ändå fanns i den här klubben. Och även det var något de kunde bära vidare med sig framåt.
Och de är ju i cupfinalen, ligacupen också ju.
Ja, men det börjar vara mycket redan här den här våren. För ja, som du säger, vidare i stora cupen, final i ligacupen, uppflyttningsjakt i seriespelet, something's gotta give. Och det som ja, försvinner iväg först, det är ju ligaformen. För efter den här urladdningen mot Hearts från högsta ligan, då får Hibs för sig att förlora tre raka seriematcher. Och det är ju inte Juventus de möter.
Jag har inte talat om något lag i handen.
Morten Dumbarton, Queen of the South. Har du ändå hört talas om Dumbarton?
Ja, men inte Queen of the South.
Ja, det är en kanonklubb. Ja. Om inte alldeles fel så är det ju som namnet antyder den klubb som befinner sig absolut närmast den engelska gränsen. Ja. Ligger precis nere där Skottland övergår i England i syd, south. Och jag tror också det är så att det är precis där i närheten av Dumfries som Lockerbie ligger. Och det har ju en relation till.
Ja, det har ju. Flygolycka.
Ja, olycka, ja, olycka.
Ja.
Men du ser, nu känner du starkt för Queen of the South. Lockerbie-klubben, ja, kan du minnas det som. Ja, men de förlorar ju då mot dessa tre bjässar. Och det innebär att alltså, de är 14 poäng efter Rangers. Och så som serien är uppbyggd så går de ju inte upp direkt. Utan de vet att det blir playoff.
Ja.
Och de är ju samtidigt, tror jag, de kan inte missa playoff. Så här lägger de i stort sett bort ligaspelet under några månader. Och fokusera inledningsvis på ligacupfinalen. Det här var ju en turnering som Hibs faktiskt hade vunnit i någon sorts modern tid. De hade vunnit ligacupen 2007 och nu hade de rätt gott hopp om att kunna göra det igen. De skulle alltså möta Ross County och visst, de var uppe i högsta ligan, borde på så sätt vara favoriter. Men det är ju ingen historisk bamsing vi snackar om här heller. Har du på Ross County?
Nej, jag har inget på Ross County.
Jag har sett Ross County spela några gånger. Senast jag såg Ross County så spelade de borta mot Partick Thistle i Glasgow. Och jag var där med några polare, bland annat min rumänska homie. Och han kunde ju, än idag kan man bara, man säger bara Ross County så börjar han direkt skratta. För de hade en ytterback som var så jävla tjock att han liksom bara får upp en mental bild av honom. Så blev han väldigt road. Sen har jag faktiskt varit hemma hos Ross County i Dingwall, högt som satan. Uppe i nordöst. Det är ju en klubb från Högländerna. Och Dingwall är ju, fan vet jag vad det är, egentligen sista utposten mot några hybrider eller någonting. Det blir fel kust i och för sig, men inte klassisk fotbollsmark. Ingen klassisk fotbollsstad. Det bor väl typ 5000 i Dingwall. Och fram till den här dagen hade Ross County vunnit absolut ingenting under klubbens hela historia. Men det var ju inte någon förbannelse för den saken. Skulle de vara bara den typen av klubb som såklart aldrig vann någon stor buckla. Och inte fan, och tog väl, vad kan de ha tagit med? De kanske tog 5 000 till Hamden Park. Bra ändå, hela stan. Men Hibs åkte ju dit med lätt 35 000. Ja. Så liksom styrkeförhållandet på så sätt var ju rätt självklart. Och trots då divisionsskillnaden så dikterade Hibs villkoren i den här finalen. Henderson och McGinn och McGoach och de där, de håller i bara så de kan spela. Och Ross County, de får retirera och gå på kontring. Och problemet var ju att det där omställningsspelet gav resultat. Ross County tog ledningen. Hibs kvitterade. Hibs hade fortfarande mer av matchen, men nu närmar vi oss matchens slut och vi är stort sett inne på stopptid. Och var ju Hibs i ett sånt läge?
Hibsinget.
Är Hibsinget. Och det får man ju sannoliken säga att de gör i precis den här situationen. För att ha då en mittback som heter Liam Fontaine. Och när han ska försöka avvärja en Ross County-omställning precis i slutet, och då lyckas han ju med någon typ av snesparket, liksom bara destruktivt ingripande som ger öppet mål åt en Ross County-spelare som bara tacksamt skickar in den och så har de vunnit sin första buckla i klubbens hela historia. Och så har Hibs misslyckats spektakulärt ytterligare en gång. Och det tar jättehårt på dem, för de kände att de hade det, men att de på något sätt, de inte ens själva förstår, ändå lyckades slänga bort det. Jason Cummings sa att han ville slänga sig från en bro, och Darren McGregor sa att det var det värsta ögonblicket i hans liv. Och det var väl, tror jag, i anslutning till just den här besvikelsen som Hearts manager triumferande passade på att verkligen liksom aktivera ett kampanjarbete. De körde ju lobbyverksamhet mot vilka som nu bestämmer över den skotska upplagan av den brittiska ordboken för att just få Hibsinget inkluderat i nästa upplaga. Ja. Nu är det ju inte längre någonting, liksom bara en liten smal, skämtsam fotbollsreferens, utan nu funkar ju det här på ett övergripande plan. Alla i Skottland förstår vad som åsyftas när vi säger Hibsinget. Ja. Och det händer ju hela tiden, det upprepas ju gång på gång, så det här har ju substans och relevans in med det i ordlistan.
Vi är ju mitt inne i firandet av Stryktipset.
90-åringen.
Och därför är det ju så bra att vi är sponsor av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För det är ju över 18 år.
Och stödlinjen.se finns ju där om man har problem med sitt spelande.
Ja.
Mm. Har vi någon historia kanske?
Ja, det har jag. För att vi vill ju att ni skickar in era bästa Stryktipshistorier som rör glädje och sorg runt den 90:e minuten.
Mm.
Och idag har vi fått in en rätt fantastisk historia, måste jag säga. Vill du höra?
Jag vill jättegärna höra.
Detta är ett par år sedan. Jag och mina kompisar hade spelat Stryktipset varje lördag i rätt många år. Såklart utan större vinster, men med mycket analystid. Reducerade system, bara bra rader och så vidare. Samtidigt så hade min dåvarande flickvän fått upp ett intresse från ingenstans. Dels för Manchester United, men också lite för det där 13-spelet som jag spelade varje helg. Hur som, en lördag när jag skulle jobba över hela styrtipsrundan så fick jag ett sms. Jag har lämnat in ett eget tips, 128 rader. Blev superstolt, jag har fått den att både gilla fotboll och styrtipset. Hör såklart inget mer under dagens gång, men kommer hem på kvällen och får en telefon uppkörd i ansiktet. 12 rätt, 15 000. Helskotta var bra. Sen inser jag, men du, sena matchen, Everton Aston Villa, den är inte avgjord än. Får till svar, nej jag vet, jag har 1-2 i den, men jag vågar inte titta. Jag drar på tvn, det står 0-0, jag skriker efter mål, hon vågar inte titta. Och sen händer det. Anwar El Ghazi smackar in 1-0 till Villa. Och det står sig. 800 000 in. Första egna styrtipsraden. Anwar El Ghazi, husgud. Och jag funderar på att ge upp och spela styrtipset. Bästa lördagen någonsin. Men den här historien är helt otrolig.
Ja, det är den sannoliken.
Men fortsätt skicka in era historier till kings@perfectdaymedia.se. Och de som blir publicerade här hos oss, så får ni en When We're Kings t-shirt.
Yes, som man älskar, ja. 13-spelet ändå.
Ja, det gör man verkligen. Vi säger stort tack till Stryktipset.
Tack.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar och deras kampanj Livets alla löften.
Mm. Men vi har pratat om brutna löften tidigare. Ja. Har du något löfte du har brutit på senaste tiden?
Jag har ett dagligt brutet löfte som jag faktiskt har dåligt samvete för. Det är liksom att jag inte ska tjata så mycket på min äldsta dotter. Tyvärr så är hon tonåring och tyvärr så bryter jag det löftet varenda dag.
Okay.
Och jag tänker varje kväll, lova dig själv nu, ta det lite lugnare.
Mm.
Men det lyckas jag inte med.
Okej, okay. Ja.
Dina barn kommer också bli tonåringar. Du kommer få känna på detta.
Absolut, absolut. Ja. Jag har ett löfte där jag ska äta mer vegetariskt.
Ja.
Mm, just nu så går inte det så bra.
Nej.
Det är ett litet löfte, egentligen bara för mig själv. Men det finns ju också större löften.
Ja, det gör ju det.
Mm.
Och det är därför det är så skönt med Länsförsäkringar.
Mm.
Därför att de ser till att vissa löften faktiskt hålls. Och vi har pratat tidigare om buffertsparande och hur viktigt det är.
Mm.
Och du har pratat om att du sparar till resor och jag har pratat om att man måste spara lite grann hela tiden för att liksom kunna täcka upp vardagsproblem, helt enkelt.
Ja, absolut. Det är väl självklart så att det finns saker som jag också behöver täcka upp för mer än en semesterkassa.
Nej, men jag gillar att du har lite såna att du är lite sån här slacker som är, har ditt buffertsparande till roliga grejer.
Ja,
ja, verkligen. Men Länsförsäkringen är ju där som ett löfte du kan lita på som hjälper dig med ditt buffertsparande.
Mm.
Och inte bara det, de hjälper dig även med din pension och dina försäkringar. Så att du kan ha en stor vän som hjälper dig med allt krångligt som livet kan erbjuda dig, helt enkelt.
Precis, så är det. Och vet du vad? Nu är det april. Vet du vad jag gjorde i april förra året?
Nej.
Jag band upp mig på ett gymkort på 12 månaders bindningstid.
Hur många gånger har du varit där?
7.
Ja.
Mm. Ja. Mm. Ja, men jag hade... Det är 780 kronor som jag nu kan lägga på... Något annat. Kanske ett buffertsparande.
Ett buffertsparande.
Ja, kanske.
Eller
mer vegetarisk mat. Nej, ja. Men förmodligen buffertsparande.
Ja, precis. Hur som helst, glöm inte att Länsförsäkringens bank kan hjälpa dig med dina lån och ditt sparande.
Exakt, de finns där för dig.
Ja, vi säger stort tack till Länsförsäkringen.
Tack.
Svintungt såklart, men de är ju kvar i skotska cupen.
Ja, de är det, men de har tvingats till ett omspel mot den andra av höglandsklubbarna, alltså Inverness Caledonian Thistle. De hade lottats mot dem på hemmaplan och var ju väldigt inne på att okej, nu dödar vi det, nu löser vi det, så kan vi lägga cupen åt sidan och fokusera på den här ligacupfinalen. Men så blev det inte, det blev kryss, det blev omspel,
ja.
Och Hibs tvingas ta bussen upp till Högländerna och Inverness några få dagar efter supersmällen i ligacupfinalen. Och folk är ju helt övertygade. Det finns ju inte en möjlighet, som Hasse Backe hade sagt, att det här, de här spillrarna till fotbollsspelare klarar av att borsta av sig själva och prestera i den här typen av bortamatch. Precis den sortens fight som ett bräckligt Hibs alltid förlorar. Mitt i veckan, kallt och jävligt, vind som satan, färsk besvikelse, storvuxet motstånd som piskar in fasta situationer mest 90 minuter igenom. Ah, det här går ju inte. Men det finns ju någonting i detta stabbslag som är av större substans än vanligt. Och Hibs åker upp och gör det bra.
Ja.
Liksom fokusera, okej, nu kör vi. In med två bollar ganska tidigt. Okej, nu ska det vara klart. Men det är ju aldrig så enkelt i en Hibernian-värld. För med kvarten kvar, då reducerar ICT, som de kallas. Och sen börjar ju bombardemanget. Det är inkast, det är inlägg, det är inspel. Och det är liksom... Alltså bollen tillbringar ju inte en sekund då den inte är antingen i luften eller någonstans runt Hibs straffområde. Så fort någon får ta bara skicka den mot Hibs straffområde. Och det där är ju tufft att stå emot, men det går ändå hyfsat för Hibs har en ganska erfaren och pålitlig målvakt som heter Mark Oxley. Men med bara några minuter kvar så går Mark Oxley ner för behandling. Och det framstår verkligen som att han försöker maska, försöker fördröja tiden. Och folk blir galna på Mark Oxley uppe i Inverness. Han blir varnad för maskning, men tydligen har han faktiskt legitima skäl. För han har gått och tappat sin kontaktlins och upplever inte att det funkar att möta det här liksom inläggsregnet med svag och suddig syn. Så de får lov att plocka av en linslös Mark Oxley och istället slänga in en oprövad finländare som heter Otso Virtanen.
Men fick inte Oxley varning här för maskning?
Han fick varning för maskning, och det innebar att han blev avstängd i en eventuell nästkommande cupmatch. Men ett problem i taget här för Hibs, för till att börja med får de ju sätta in den här Otso Virtanen för att debutera. Och det såg tydligen inte särskilt stadigt ut. Det svajade som 17 och han hade problem med både liksom auktoriteten och inläggen och det mesta. Och att Tibbs ändå håller ut, det är väl trots Virtanen snarare än tack vare Virtanen. Och på vägen hem i den ändlösa bussresan från Högländerna, då sitter ändå Allan Stubbs och hans stab och konstaterar att ja, nu när Oxley fick den här varningen, har drabbats av den här avstängningen på grund av sin lins, så måste vi fan agera, för vi kan inte ha Virtanen i mål i en cupsemi på Hampden Park. Det är ju som att ge upp på förhand. Så vad har ni på scoutingavdelningen, som väl består av ungefär en kvarts tjänst? Vad kan vi få in för målvakt på nolltid, trots att det inte är ett öppet transferfönster? Vad kan ni ge oss?
Ja, vi kan ge Conrad Logan.
Och Conrad Logan, det var då en irländsk målvakt som hade tillhört Leicester under en ganska lång period. Och det talade väl till hans fördel. Men sen talade det väl till hans nackdel att han aldrig hade fått spela för Leicester. Att han hade varit utlånad typ 8 gånger under sin tid där. Och att han nu under de senaste 16 månaderna överhuvudtaget inte hade spelat en fotbollsmatch. Men Conrad Logan var det som gick att få in. Och därför var även Conrad Logan det som Hibs tog in. Och från en väldigt undanskymd tillvaro så slängdes han då rätt in på Hampden Park. Och Hibernian-fansen fick för första gången stifta bekantskap med sin nya målvakt på uppvärmningen, och de trodde inte sina ögon.
Nej, för att de där 16 månaderna, någonting han hade gjort under de månaderna måste ju vara ätit, va?
Han var ju tjock.
Ja, han var jättetjock.
Alltså inte liksom så här lite liksom fotbollsrund, utan såg du Conrad Logan bara på en gata, du sa, ja, där är en tjocka kille.
Ja.
Alltså, han hade ju chipstuttar.
Ja.
Eller man såg ju på hans liksom målvaktströja att det här ser inte klokt ut. Och det är också så att Stubbs och de andra har liksom erkänt i efterhand att ja, men det är klart att vi också reagerade så.
Ja.
Alltså, vi kände inte till den här killen mer än liksom till namnet och kanske hade kollat lite videoklipp och sådär. Men sen kom han upp och är tjock.
Ja.
Men vi hade inga annat.
Och så han, ljus, han ser ut som en jättetjock Kasper Schmeichel ungefär.
Ja, det är faktiskt en bra beskrivning. Kasper Schmeichel plus 60 kilo. Liksom.
Ja, kanske inte riktigt, nej, men kanske 25. Ja.
Ja, det var kanske mer rättvist. Ja. Och det var ju också ett sätt att gå in i en cupsemifinal. Men sen är det givetvis så att historien förstärks och förbättras av att Conrad Logan visade sig vara en gigantisk, lite plufsig jävla vägg till målvakt.
Alltså jag älskar honom. Alltså,
han har stamtavla också, för han kommer då från Donegal på Irland, och det är målvaktsland. Därifrån Pat Bonner kom, därifrån Shay Given kom. Så han hade ju lite liksom att brås på. Men
han är helt sensationell.
Ja, han går ut på Hampden Park och han räddar så friläge på friläge på friläge. Och någonstans mitt bland dessa frilägesräddningar så kan ju också Hibs spela lite fotboll, och de vaskar fram en straff just före paus. Och det är ju också en historia i sig. För det är då den här Jason Cummings som vi nämner ibland som ska slå straffen. Och det är ingen diskussion om den saken. För det är just liksom den stora karismatiska unga anfallsstjärnan. Det är the golden boy liksom. Mm. Han har the swagger, han har frisyren, han har precis gått och klippt sig, och det har han gjort av en anledning när det är tv-kameror och semifinal.
Han tror lite han är Dunfermline's Totti, känns det som faktiskt.
Jag gillar att han är Dunfermline's Totti.
Nej, 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 jag menar Hibernian's Totti.
Han var Dunfermline's Totti, det tycker jag. Ja, nu så tycker han ju sig vara Dunfermline's, eller möjligen Hibernian's egen Andrea Pirlo. För vid 0-0 i skotska cupsemin, då går han ju fram och så ska han vara en saltsnubbe som ska slå en panenka-straff. Och grät, den är omtalad. Den har jag hört talas om liksom många gånger, långt innan jag började titta på just det avsnittet. Det är liksom the worst panenka ever. Liksom, går 5 meter över. Och utifrån den, de förväntningarna blir ju lite besviken.
Ja, den slickar ju ribban.
Ja, den gör ju faktiskt. Den är väl 2-3 decimeter över. Men oavsett vilket så är det inte riktigt läge att missa en panenka straff i en cupsemi. It is Jason Cummings. Oh,
tried to be far too cute and clever. Not the stage to do something like that.
Well, if you're going to do this, you better make sure it hits the back of the net. Otherwise, you look, as Jason Cummings does here, cocky, arrogant, and really foolish. What a chance for Hibs to get to a cup final.
Och han, den gör ju en inte besviken, för han gör ju sen efter matchen en del intervjuer och får såklart, vad fan höll du på med Cummings? Och då svarar liksom på fullaste allvar att, jo men, för jag hade just gått och klippt mig, så jag kände mig lite som Pirlo in min new barnet. Jag thought I had a bit of Pirlo in my locker. Apparently not. Liksom, jag ser då en händelsekedja. Man klipper sig, känner sig Pirlo-lik. Och sen fram och liksom svävar iväg straffen på handen på.
Jag ska naturligtvis lägga ut den här på BVK podcast. Det gäller ju att ha i åtanke då att detta är liksom en semifinal i kuppen och han kanske blir storhjälte. Men
du får leta lite grann också, för han gör två olika intervjuer efter matchen, och i den ena så säger han bara det här om att han trodde han hade lite Pirlo i sitt i sin verktygslåda. I den andra säger han det här om att han kände sig som Pirlo i sitt nya hår.
Ja, det ska jag absolut veta, men jag undrar om jag har jag lagt ut någon gång på sådana misslyckade Panenka?
Du la väl ut Alan Körmogant när han försökte för Leicester och sen blev besjungen med den här fantastiska balladen.
Men la jag ut fler sådana misslyckade?
You were totally shit from the start.
Ja. Men det är ju jävligt roligt att titta på. Liksom.
Ja, men det här räcker, så du behöver inte ha något potpurri här.
Nej, men man kan
här,
lägga ut två här faktiskt.
Vi vill ha Cummings missa straff. Vi vill ha Cummings säga att han kände sig lite som Pirlo in min new barnet. Sen är vi nöjda.
Du ska få Cummings och Pirlo.
Alan Stubbs tittar själv aldrig på straffar. Det är vissa tränare som har det som, jag ska inte säga en gimmick, men jag upplever det fan som en gimmick att de vänder sig bort varje gång det blir straff. Stubbs gick in i omklädningen, han gick på toa när det var straff, kom ut och bara, vad fan, vart är vårt mål? Cummings kände sig som Pirlo, det blev inget. Det tycker väl även Stubbs är sådär, men som tur är...
Det var
är...
nog jävla tur han inte såg.
Ja, nej, det var för liksom, det är också, vad sa Stubbs till dig i omklädningsrummet? Han sa inte så mycket, han hade tydligen inte sett straffen. Han sa mest bara att, okej, nu är den borta och nu kör vi vidare framåt. Så det var nog faktiskt tur. Och tur var ju då också att den här pluffsiga Conrad Logan fortsatte storspela matchen igenom. Han tar tre halvrena frilägen. Alltså inte att det är en ensam kille från mittlinjen, men ändå tre situationer som jag skulle kategorisera som frilägen. Räddar de alla. Gör ytterligare några bra räddningar därefter. Och baxar ju lite halvt på egen hand sitt Hibs till ett straffsparksavgörande. Och då är det klart att Alan Stubbs inte kollar längre, utan han ställer sig bara och tittar på liksom Hibs-kurvan och liksom går på reaktionerna därifrån för att få veta vad som händer med straffarna. Han gillar inte det här, men Conrad Logan älskar det här. För som sagt, han kommer från målvaktsterritorium. Hans stora hjälte var Pat Bonner, och han blev liksom inspirerad till sin karriär i samband med VM-åttondelen mellan Irland och Rumänien 1990, då ju Pat Bonner gör några straffparader som är Irland nationens största fotbollsframgång någonsin. Och därefter så är det Logan som hemma hos farmor kräver att farmor ska slänga hoprullade strumpor bredvid honom så han kan slänga sig som Pat Bonner med ett ben i luften och på så sätt lära sig rädda straffar. Nu är han ju i lite sämre skick än han var som 10-åring eller vad han nu var hemma i farmors kök. Nu är han överviktig, och det är klart att det knakar lite efter alla de här paraderna han ändå har gjort i matchen. Så han kan knappt gå när det är dags för straffen. Han haltar tillbaks in i målet och känner själv att alltså jag kommer nog inte kunna göra något pantersprång i det här straffsparksavgörandet. Och då bestämmer man sig för att det är dags för den psykologiska krigföringen. Ja. Så likt en annan Emi Martinez så går han fram till första Dundee United-skytten och bestämmer sig för att liksom säga och sen ropa till honom hela tiden, down the middle, down the middle. Han liksom antyder att den här killen, han kommer skjuta i mitten. Ja. Och då har han någon psykologisk idé om att det kan nog fan leda till att han faktiskt skjuter rätt i mitten till slut. Och det är kanon för att jag pallar inte att slänga mig. Och exakt så blir det. Det är inte bara det att Logan är ute snabbt på frilägen. Han liksom kan även dirigera sina motståndare mentalt. Som en annan Uri Geller så får han bollen att komma exakt där han vill ha den. Och räddar då den första straffen.
First man to be put on the spot is Blair Spittle. And Logan makes yet another incredible save. Could he be the Hibs hero?
Sen, ja, Hibs gör mål. Dags för andra straffen.
It's Billy McKay. And Logan has done it again. This is absolutely astonishing. He has saved both penalties.
Och har ju i det läget mer eller mindre redan avgjort straffsparksläggningen. Sen Hibs slår in alla sina bollar. Dundee United får också dit den. Och till slut så är de då i ett läge där Jason Cummings faktiskt ska kliva fram för att skjuta igen. Och fördelen med att vara så väck att man tycker det är en bra idé att köra en usel Pirlo-straff i semin, det är ju att man inte riktigt låter sig nedslås när den går över. Utan han tycker fortfarande att han är en riktigt sval snubbe. Han går fram och tänker att det här ska bli kul. Då kanske de glömmer bort den där första straffen. Och visst, jag tänkte väl att ifall jag missar så kommer nog mitt huvud att pålas upp utanför Easter Road. Men jag kände ändå att det här var liksom en bra plats att vara på. Och som sagt, han har ju ingen koll. Så när han väl ska fram och så frågar liksom de andra,
is this for the winner?
Aj. Då liksom skiner han upp, garvar han, går fram, slår rätt vissen straff, men den är i alla fall efter marken.
Jag läste att lagkamraterna, de satt och svor att det skulle inte förvåna om han gör en pilotin nu.
Han var väl kanske inte just, det var ingen akademiker typ, det var ingen grubblare denna Cummings, men han var väl den där också figuren som tenderar att liksom få solskenet på sig, tenderar att landa mjukt till slut, att saker och ting går rätt, och jag slår han en ganska vissen straff, men den går in, för att det verkar som att målvakten också väntar sig en Pirlo till. Han står ju bara där,
Och
bollen är liksom en halv meter ifrån honom, men han rör sig inte.
Nej.
Och Hibs har vunnit. Hibs med en tjockis i mål och en dåre på topp har gått till den stora skotska cupfinalen. Och möjligheten att vinna den är ju inte jättestora för en klubb från andra divisionen. Det har inte hänt sen, jag tror det hade gått 78 år sen just kanonklubben East Fife vann cupen från andra divisionen. Men nu uppdagades det ju snabbt att den här gången skulle det bli så. För Rangers, tilltuffsade, plågade Rangers, de lyckas faktiskt besegra Celtic i den andra cupsemin. De vinner den på straffar och det måste väl ha varit första Old Firm de faktiskt vann efter att de hade skickats ner i dödsdalen. Så det var ju en jävla dag för dem också. Men med konsekvens att ja, nu finns det liksom inget att välja på. Det kommer bli en klubb från andra divisionen som vinner. Och Rangers och Hibs, de hade ju stött mot varandra nu i två säsonger där nere. Okej, Rangers hade någon typ av övertag. Rangers var såklart en sorts storebror. Men omöjligt var det ju faktiskt inte.
Nej.
Den här gången kunde ändå Hibs tillåta sig att drömma lite igen.
One mighty kick. Can Jason Cummings make amends? Jason Cummings, who missed a penalty in the first half, has the last laugh. They're through to the Scottish Cup final.
Men innan finalen ska vi avsluta ligan, va?
Ja, det ska vi. Och där var ju då kalkylen mer eller mindre sån att ja, vi får släppa iväg Rangers. Och så får vi acceptera kvalspel. Och grejen där, det är ändå att det är lite bra att bli två, för då får man gå in i ja, men det som i praktiken är en kvalsemi. Återigen då, krångligt som satan, men trean och fyran, De spelar först en typ av kvalkvart. Vinnaren därifrån möter tvåan i då playoff-semin. Och vinnaren i den matchen får möta laget som har kommit näst sist i skotska högsta ligan om en plats där. Så det fanns ändå ett värde för Hibs att i alla fall se till att bli tvåa. Men så blev det inte, för de släppte det där med ligaspelet i alldeles för hög utsträckning. Och på ett typiskt Hibsigt sätt så lyckades de släppa in två mål på de sista tre minuterna mot Falkirk. Och Falkirk, ja, de hade en uppåtvind.
Jävla Falkirk.
Ja. Ja, nu gick de förbi Hibs, upp på andra platsen. Deras 58-åriga manager stod och körde Gangnam Style. Och det var väl inte heller den roligaste dagen i Hibernians historia. Ja, då fick de lov att spela kvalkvarten då mot fjärde placerade Raith Rovers. Raith Rovers som sagt bara över vattnet, kort liten sväng till Kirkcaldy där de kommer ifrån. Vet du vem som håller på Raith Rovers för det?
Nej.
Det är ju fantastiskt med brittisk fotboll att varenda liten jävla byaklubb har prominenta supportrar eftersom att det någon gång har kommit framgångsrikt folk därifrån. Och Raith Rovers, det är då Gordon Browns klubb, alltså den gamla premiärministern. Och det här är inget Tony Blair-support, utan Gordon Brown verkar, han är Raith Rovers to the core. Och Raith Rovers, de ledde en gång mot FC Bayern borta i paus. Sen gick det inte så bra, men de ledde i paus. Och det sista man ska känna till av Raith Rovers för att kunna gå liksom med högt huvud genom livet, det är att deras arena heter Starks Park. Och det är bra svung i det namnet. Men jag märker nu att du vill vidare, men det ska vi inte.
Nej.
För vet du vilken, inte det bästa, men det mest iögonfallande arenanamnet i den skotska proffsfotbollen.
Nej.
Nej, det begär jag inte. Livingstons arena heter då på fullaste allvar The Tony Macaroni Arena. Det är den skotska fotbollens motsvarighet till Falcon Alkoholfri eller Metallåtervinning Arena eller vad vi nu har här. Men i folkmun då känns som The Spaghetti Head. Inte The Etty Head, The Spaghetti Head. Men ja, egentligen är det The Almond Vale. Det vet alla som någon gång har varit där. Men dit skulle inte Hibs, utan de skulle till Starks Park för att möta Raith Rovers.
Och där går det inget vidare.
Nej, det är klart det inte gör. Det är inte så att man kommer till Starks Park och tar sig några friheter. Så där torskar Hibs med 1-0. Sen lyckas de faktiskt vända det dubbelmötet genom en 2-0-seger hemma på Easter Road. Men det tar ju aldrig slut, det här kvalspelet. Och nu är det ju då Falkirk ännu en gång över två matcher. Det är deras 58-åriga manager som kör Gangnam Style. Och det är ju liksom allmänt jobbigt. Men det är klart, Hibs borde vara ett bättre lag. Hibs för hemmamatchen. Hibs tar ledningen hemma. Men släpper in ett sent 2-2 mål. Och här är det ju tjocki slogan i buren som faktiskt gör ett ganska stort misstag. Det måste vi tyvärr också ha med i redovisningen. Men ja, det ska väl ordna sig. Så jävla bra är inte Falkirk. Men jämn returmatch. Och blir det jämnt, då vet vi ju alla att i slutändan så kommer The Hibs att Hibsit. Och nog fan gör de det. Det står 2-2 i returen, alltså helt lika läge. Och där har Hibs två bollar i virket, borde verkligen ha avgjort. Men såklart så släpper de istället in ett avgörande mål i 93:e minuten. Och så var det med det playoffspelet. Ja. Det skulle ofrånkomligen bli en tredje säsong i följd nere i andra divisionen. Och så länge hade aldrig Hibs behövt hålla till där nere tidigare. Och den här säsongen, den har ju varit innehållsrik. Men den håller ju på att bli den värsta jävla Hibs-mardrömmen sen, i alla fall sen cupfinalen 2012. För en ligacupfinal mot Ross County, när den schabblar de bort och förlorar typ i 90:e. Och sen en playoff-semi mot Falkirk. Ja, den schabblar de bort och förlorar till sist i 93:e. Ja, det är väl bara att vänta in hattricket i den skotska cupfinalen. Vänta på om det blir 91:a eller 92:a minuten som Rangers avgör där. Och sen har man liksom kompletterat The Hibernian hattrick. Sen går det inte att bli mer Hibs.
Nej. Nu ska du få höra om hur du kan vara att sälja sin bil. Och du ska dessutom få ett offer you can't refuse.
Ja, det låter väldigt bra det här.
Ja, för vi är sponsrade av våra fina vänner på Karla.se. Karla med C.
Mm.
Som du vet finns det ju ingen som kan elbilar så bra som Karla. De köper, säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider online. Och har branschens nöjdaste kunder på Trustpilot. Och den här veckan vill de verkligen trycka på hur enkelt och bra, hur lönsamt det är att sälja sin elbil eller laddhybrid hos Karla.
Just nu har Karla en otrolig kampanj. När du har värderat din bil och pratar med en av Karlas inköpare så kan du uppge koden When We Were Kings, alltså vad den här podden heter, When We Were Kings.
Ja.
Det ger 3000 kronor extra på din utbetalning. Och koden är giltig till och med den 1 maj.
Alltså, gå bara nu in på Karla.se och få en värdering av din gamla bil innan du ska köpa en annan på Karla. Så får du alltså 3000 spänn extra.
Vad är det du brukar kalla de här fossildrivna bilarna? Dieselhäckare?
Ja, precis. Säga. Om du har en gammal dieselhäck men vill ha en ny fräsch elbil eller en fiffig hybrid, så är det ju liksom nu du ska göra detta.
Precis, och så slänger Karla på 3000 spänn där då.
Ja. Och det kan inte bli smidigare för att de är experter på detta. Så gå in på karla.se och gör detta nu. Vi säger stort tack till Karla. Vi är sponsrade av AirUp. Och sen förra gången vi pratade om AirUp så har jag börjat testa AirUp.
Ännu mer?
Ja, alltså tidigare har det mer varit mina döttrar som har gjort det. Men just nu har jag börjat testa det själv.
Mm.
Gissa vad detta har fått mig att göra senaste veckan.
Berätta.
Dricka väldigt mycket vatten.
Ja, men det är väl bra, Håkan.
Så väldigt mycket roligare.
Ja.
Därför att man tar ju sån här podd. De har ju massa olika lukter som man fäster på flaskan.
Det känns så konstigt att säga lukter när det egentligen är... Ja. Alltså att det är doften som är en smak. Men det är ju så det är.
Det är verkligen så det är. Och det känns inte som du dricker vanligt vatten. För att du med den här lukten så gör någonting i hjärnan som gör att oj vad gott det är. Här kan jag sitta och dricka vatten hela dagen.
Mm.
Ja, för man tar ju bara en sån här podd och sätter på flaskan och sen är man hemma helt enkelt.
Ja, det där är inget nytt för mig. Jag har ju hållit på med det länge, men jag har upptäckt en sak som är en liten sak för mankind, men en stor sak för mig. Vet du vad det är?
Nej.
Det är att den här AirUp-flaskan, liksom själva sugröret inne i flaskan går hela vägen ner till botten. Så man slipper vrida flaskan. Har du tänkt på det?
Nej, det har jag inte tänkt på.
Jag har i alla fall upptäckt att jag älskar den lilla detaljen.
Ja.
Jag kan ha den stående hela tiden.
Ja.
Ja, en liten sak.
Men hörni, just nu, om ni går in på r-up.se så kan ni använda rabattkoden KINGS, så ger det 10% rabatt på ett köp hos AirUp.
Mm.
Rabattkoden är giltig till och med den 13/4 och går inte att kombinera med andra erbjudanden. Men vi vill verkligen slå ett slag för alla er som är som oss, som tycker det är tråkigt att sitta och dricka vatten, att testa detta.
r-up.se, KINGS 10% rabatt, giltigt till och med 30 april.
Ja, vi säger stort tack till AirUp.
Tack.
Och hur är snacket inför finalen då?
Ja, alltså det är ju rätt mycket så här det ser ut. Stackars jävla Hibs. Jag ser ju alla vad som är på väg att hända. För även om lagen i sig är någorlunda jämna så är ju inte klubbhistorierna något annat än entydiga. Skotska cupen, alltså Glasgow Rangers, har i det här läget vunnit den 33 gånger. Hibs, ja, de har gått igenom 12 raka cupfinaler utan vinst. Och ser vi bara på de tre senaste så har de 1-11 i målskillnad. Och till och med de som njöt som mest av den här förbannelsen insåg ju att ja, vad fan, det förblir ju kul det här, men nu behöver vi nytt material. Det ser vi fram emot. Det ska bli kul att se vad vi får ut av den här finalen. Och när de liksom funderar över hur de skulle kunna göra sig lustiga, då upptäckte de att bara några dagar efter att finalen är spelad, då kommer det ha gått 1 miljon timmar sen senast Hibs vann cupen. Så det blir ju kanon. Ja. Tidigare var det 100 år som vi bröt igen och nu passerar vi miljontimmesvallan. Så ja, det här ska bli festligt. Det är liksom de flesta som inte håller på Hibs ganska överens om. Och nej men alltså, det är inte för stora starka ord att påstå att det fanns ett liksom, inslag av fotbollsmobbing gentemot Tibernian under den här passagen. Och det blev väl också åskådliggjort bara några minuter före avspark. För okej, nu jävlar, nu är det cupfinal, nu är det Hampden Park, nu är det blått mot grönt. Och nu ramar vi in avsparken med att en klubblegendar från vardera sidan går in med bucklan, liksom ett öra i varsin hand. Och det var Tony Higgins för Hibs och Alex McDonald för Rangers. Och de gick in där med bucklan i vardera hand och sen kom det till mittcirkeln och då tog bara Alex McDonald den. Knalla iväg med bucklan, gå ner till Rangers-kurvan med den, liksom peka på den. Det är vår buckla. Den är liksom Tony Higgins. Och Hibs är bara, vad fan händer nu?
Det är svårt för honom att göra samma sak.
Ja, nej, just vad gör man det? Eller jagar man efter och liksom ställer till en scen? Ja. Eller, han gjorde ju såklart ingenting. Nej. Och där stod de och såg liksom bortkomna och undergivna ut. Och stora liksom Rangers-tifot före avspark. Det anspelade då på ja men, ligasäsongen som hade gått. Andra divisionsrivaliteten som klubban hade utvecklat men som nu var slut. Hibs kvar i andra divisionen. Rangers tillbaka högst upp. Gigantiska banderoller. We'll meet again. Don't know where, don't know when.
We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.
Vi har nämnt de huvudpersonerna som fanns i Hibs, men vi har utelämnat ett lån från Celtic, va?
Ja, det har vi gjort än så länge. För under januarifönstret var det inte bara Niklas Gunnarsson som kom in, utan då kom även Anthony Stokes tillbaka till Hibernian. Han hade varit där en sväng tidigare, men han hade ju kommit att bli absolut starkast förknippad med Celtic. Och han var i det här läget i hård konkurrens, kanske faktiskt den spelare som Rangers-folket hatade mer än någon annan. Och det var för hans 6 säsonger i Celtic, absolut. Men det var ju kanske framförallt för killens bakgrund. För att ta det då från början, Anthony Stokes hette ju inte Anthony Stokes när han föddes. Utan han hette Anthony Byrne. Men han föddes då i ja, något vi får beskriva som ett av Dublins fattigkvarter. Till en ensamstående mamma som helt enkelt inte klarade av att ta hand om sina barn. Ha en son till. Pappan försvann. Han dog av någon än idag oklar anledning. Fan vet vart den biologiska pappan tog vägen. Mm. Men det stod en ung, ja, ekonomiskt barskrapad ensamstående mamma. Och kände att det här landar jag inte. Så familjearrangemanget blev sådant att lilla Anthony bytte hus i familjen, gick från sin biologiska mamma till hennes syrra som bodde några dörrar bort. Ja, du, det här är din nya mamma, det blir bäst för alla, det blir bäst för familjen. Och så kom det att bli. Anthony Byrne växte upp med sin moster, en moster som själv var gift med en kille som heter John Stokes. Därav namnbytet, därav någonstans livsvägen. För den här John Stokes, det var inte bara en anonym vem som helst snubbe i Dublin, utan han var en väldigt välkänd republikansk förkämpe med rätt mycket kontakter och band ner i den undre världen. Han var hälften gangster, hälften IRA-snubbe. Och han tillhörde också det här gänget som inte slutade vara en IRA-snubbe bara för att IRA la ner vapnen och upplöstes, utan han återfanns även därefter i kretsarna runt det som kallas antingen Continuity IRA eller Real IRA. Och officiellt var liksom hans livnäring baserad på att han drev en pub. Och när brittiska drottningen Elizabeth till sist kom till Dublin för en typ av statsbesök, då lät John Stokes hänga upp en 13 meter lång jävla banderoll utanför pubben: "As long as the British occupy one inch of this island, they will never be welcome in Ireland." Och den där banderollen fick han liksom polisorder på att plocka ner. Ja. Men det var väl talande snarare än på något sätt allvarligt. Han hade betydligt grövre förseelser som var långt mer problematiska än en banderoll utanför en pub. Han hängde till exempel väldigt tätt ihop med en snubbe som hette Alan Ryan. Alan the Model Ryan, som var en av frontmännen i detta Real IRA. Och Ryan var anklagad för flera politiskt färgade mord, men han skulle därtill upp i rätten tillsammans med John Stokes för någon utpressning de hade utsatt någon annan pubägare i Dublin för. Men The Model Ryan hann aldrig upp i den rättssalen, utan han blev ihjälskjuten med 6 skott från en Glock precis när just den processen började rycka lite närmare. Så ja, mördad kille, trots allt såklart begravning, minnesstund, allt det där. Och på den minnesstunden, ja, där infinner sig Anthony Stokes, ja. Då Celtic-spelare, då i den typen av position där det uppmärksammas och problematiseras ifall du frotterar dig i Real IRA-kretsar. Men inte heller det var liksom den enda kontroversen runt familjen Stokes, utan våren 2015, alltså ett år före den här skotska cupfinalen, då spelade fortfarande Anthony Stokes för Celtic. Men så kommer ut en stor jäkla story i den skotska pressen om hur en annan IRA-gubbe liksom talade vitt och brett om hur han hade varit i kontakt med Anthony Stokes för att planera mordet på Johnny Mad Dog Adair. Och ja, han kommer ju då från den andra sidan av Irlands paramilitära kamp. Mm. Han tillhörde den lojalistiska sidan, den lojalistiska milisen. Och han skulle då mördas i fängelset, och det skulle planeras i samråd med familjen Stokes. Och det är klart att det är ganska allvarliga anklagelser. Det är ganska liksom kniviga sammanhang att synas i när man samtidigt representerar en av Old Firm-klubbarna och bor i och runt Glasgow. Så det är klart att det inte slutade bra. Det blev otäckt. Huset där Anthony Stokes bodde med sin partner och deras nyfödda barn, det blev då attackerat flera gånger. De krossade rutorna, de kickade in dörren, och Stokes partner var gravid igen med ett andra barn. Och givetvis tog hela den där turbulensen rätt hårt på den unga familjen. Så ja, Stokes tappade riktningen i sin Celtic-karriär. Kunde inte spela längre och flyttade därför på lån till Hibernian mot den här bakgrunden. Sen hade han svårt med fokuset även under våren i Hibs, för han var knappt där, han tränade inte ordentligt, utan han flög mest fram och tillbaka hem till Irland, där då han, dit och hans partner hade återvänt, och de var mitt uppe i en separation och en skilsmässa, och ja, det var unga barn och ofödda barn, och det var en jävla härva det med. Så Anthony Stokes kom med en talang, men han kom även med ett bagage, och nu skulle han spela cupfinal mot de Rangers som såg honom som, ja, men den värsta fotbollsfiende de överhuvudtaget kunde föreställa sig. Och ja, Hur möter man en sån situation? Hur reagerar man på den bakgrunden?
Nej, efter det jag har sett så han gör en så jävla bra första halvlek så att jag var tvungen att kolla upp honom och bara tänkte att hur många landskamper gjorde han? Vilken storklubb tog honom sen? Alltså han är ju så jävla bra.
Han är otrolig. Vilken storklubb tog honom? Han hamnade väl i Iran?
Ja, ja.
Det var liksom, ifall du inte riktigt pallar med liksom den skotska och irländska politiken och guldfisktillvaron, vart kan du ta vägen?
Nej, men du håller
till
med
Iran?
Med. Han gör så högklassiga grejer i den här första halvleken som jag bara... Vem är han?
Jag vill knappt reducera det till första halvleken. Nej. Utan det här blir ju i mångt och mycket Anthony Stokes match. Det här är hans stora föreställning. Och matchen hinner ju knappt ens börja. Liksom pyroröken från Rangers-kurvan hinner absolut inte skingras innan Stoke pilar igenom dimmorna, liksom utmanar, vrider upp och bara borrar in bollen i bortre hörnet. Ja. Han inte ens gått 2 minuter då. Two goals against Hibs in preseason for Wigan in a friendly in Spain, and he slapped 3 more past them during the course of the Scottish season.
There was more evidence here. Tatanio just slipping, no one near him.
Anthony Stokes now is bearing down on goal. Would you just know it? Anthony Stokes on loan from Celtic scores against Rangers. There's a long way to go, but that is a start. That is a start.
Well, I just wonder what the position of Fotheringham was here. There seemed to be an awful gap as he went and approached him from what is a pretty acute angle here. Taking the pass from Cummings. Keelan doesn't get close to him. He's guided it away from Fotheringham. He just can't get down quickly enough. Stokes is more than capable of scoring from there. And I think it takes Fotheringham by surprise because it's a pass into the net.
Det är också lite notabelt att det är Jason Cummings som passar fram honom. Det är ju inte så att passningen gör målet, men bara det att de hade någon sorts samarbete var signifikativt. För det hade inte kommit så bra överens under våren.
Nej.
Cummings har vi pratat om och ni kanske har liksom byggt er en bild av honom. Och Stokes, ja, han hade sina prylar och ja, de funkade inte riktigt tillsammans. Det var väl 2 tuppar i en för liten hönsgård och det blev inte speciellt bra med deras kombinationsspel. Men nu hade Cummings slagit fast fram bollen. Stokes hade gjort väldigt mycket av den och inte ens 2 minuter in på finalen så leder Hibs den skotska cupfinalen. Och bara det är unikt. Tror inte ens de hade varit i ledningen sedan 70-talet.
Nej.
I någon av alla jävla finaler. Men trots allt, vad fan, de är ju Hibs. Ja. They'll find a way to lose. Och mot Rangers var det inte jättesvårt att hitta sätt att förlora. För Rangers var ju helt okej.
Ja. Liksom.
Rangers var ju bra, riktigt bra med skotska division 2-mått. Och de hade fortfarande Kenny Miller. Måste ju ha varit urgammal redan. Då har alltid varit urgammal.
Ja.
Men med en jävla målnäsa. Och egentligen första gången som Rangers går framåt med någon sorts övertygelse är då kliver Kenny Miller in framför sin back och bara trycker dit kvitteringsmålet med pannan. Och sen så böljar det ju en hel del. Stokes har sin show, dunkar något distansskott i insidan av stolpen.
Också jättehögklassigt.
Ja, ja, ja. Och Miller har sitt straffområdesspel och när han helt plötsligt får stå totalt omarkerad efter en hörna så tror man ju såklart att han nickar in den. Men han piskar upp nicken i kryssribban
den
istället.
Bara smäller, ja, så
det är liksom inget fel på övertygelsen i nicken. Men den är 3 centimeter för hög.
Men det verkar vara bra jävla match.
Det händer ju grejer. Ja. Det är liksom skotsk intensitet i luften på planen. Det är ju frenetiskt, det smäller ju.
Ja.
Och lite då så sticks det emellan med lite fotboll av ja, men ganska bra kvalitet.
Ja.
Finns en del skickliga spelare där ute och Stokes är bäst av dem alla.
Ja.
Han fortsätter riva fram möjligheter in i den andra halvleken och vidare. Men ja, det finns ju något förutbestämt att ja, Hibs kan försöka och Hibs kan locka. Men det är klart att de inte kommer vinna. Och efter dryga timmen, ja, då är det liksom en tunga jävla klunsen Andy Halliday i Rangers som på något sätt lyckas marschera uppåt i planen och få utrymme för sin omständiga men ganska tunga vänsterslägga.
Ja.
och hans distansskott susar in i gaveln. Och så var det väl med den saken. Jaha, 2-1 till Rangers. Det kanske inte blir 93 minuten. Det kanske bara blir en vanlig förlust. Ja. Men förlust blir det ju. Halliday. That is just magnificent! From Andy Halliday! A Rangers fan has given them the lead! And has turned the Scottish Cup final inside out and upside down! Well, that's the way to make your mark on a game. He's been pretty quiet, but look what he does here. Steps forward, Hanlon steps back, allowing him to set himself for the shot. Look at the accuracy, the power. It's absolutely magnificent from Halliday. Men, även om liksom läktarna har ju liksom, de har ju förlikat sig med detta, det finns liksom ingen tro och ingen hopp där, så finns det ju någon typ av hårdhet i det här Hibs-laget som så ofta har saknats. Vilka är de? Ja, men de är ändå gänget som hämtade upp ett tvåmåls underläge borta mot Hearts och tog sig vidare. Så det finns någonting här. Det finns en kraft och det finns en kvalitet. Det finns John McGinn och Liam Henderson och för den delen Anthony Stokes. Och det är de två sistnämnda som kombinerar i den 80:e minuten. Hibs har hittat en hörna och det var en av Liam Hendersons stora kvaliteter, att han hade en jävla fot. Han hade liksom James Ward-Prowse liknande kvaliteter på liggande boll och han tränade mycket på det och han hade sina strategier. Han hade bland annat lärt sig av rugbyspelaren Johnny Wilkinson att när du skulle träffa en viss punkt, då skulle du hitta något på en läktare och fokusera på, ställa in siktet, kalibrera hela tillslaget utifrån. Så det där hade han utvecklat en teknik för. Och nu hittade han någon punkt på en Hibs-banderoll på den bortre långsidan som befann sig alldeles ovanför Rangers försvararen James Taverniers huvud. Och James Tavernier är en duktig fotbollsspelare som hålls väldigt högt på Ibrox, men försvarsspel var inte hans bästa egenskap. Framförallt inte huvudspelet på fasta. Så det var liksom bestämt på förhand att piska in hörnan alldeles ovanför Taverniers huvud, så kommer killen bakom honom att vinna duellen. Och precis det gör Liam Henderson. Och Anthony Stokes är ju ingen stor huvudspelare. Det är inte hans kvalitet. Men det är hans match och han ser till att ta sig in på den där ytan och att vinna duellen mot Tavernier och liksom skarvstöta nicken upp i nättaket vid den närmsta stolpen. Och så är det kvitterat.
Liam Henderson will take this corner. Henderson delivers! He's done it again! Stokes with another goal, and Hibs are not giving up on their shot of glory yet. It's 2-2 in an exhilarating final, and he popped to the loo, would you believe?
Well, you can't imagine a more simple goal. Just look at the slight nudge there from Stokes. You're absolutely allowed to do that. Tavernier not strong enough, and Stokes takes advantage at the front post. And unlike his previous attempts, he gets this on target. Good power behind it. Fotheringham can't do anything from there. And the Hibs supporters have got some life in them again.
2-2 i cupfinalen med 10 minuter kvar. Och det är ju spänt läge, men det är Hibs.
Ja.
Så ganska många jublar såklart först efter kvitteringen. Men faller sen tillbaka i det här tankemönstret som bara, egentligen vore det bättre ifall vi inte gjorde det här målet. För nu kommer det bli mycket mer spektakulärt och smärtsamt när vi istället faller i 87 eller 93 eller möjligen på straffar. Vi tycktes ju vara på väg mot en normal förlust. Ja. Det hade vi väl i alla fall kunnat få. Men vi får vi får liksom följa med giljotinen och se precis vart den faller den här gången. Och så tänker absolut de allra flesta Hibernian-anhängare när matchklockan har passerat 90 och vi är inne på stopptid. Någon dum optimistisk jävel finns det väl säkert även i den kurvan, men de flesta förblir helt inställda på förlust, undrar bara hur jävlig den kommer bli och exakt hur den ska te sig den här gången. Men så är det ju ett lag som trots allt innehåller Anthony Stokes, som ju spelar som besatt. Ja. Han ska liksom göra upp med en historia, han ska begrava demoner, han ska plåga själva plågoanden. Och precis det gör han ju. Han kör hela matchen igenom och han går ofta mot stackars James Tavernier som inte har någonting att sätta emot. Stokes passerar honom som om han inte är där gång efter annan. Och det gör han även i, vad är det, 91-92 minuten.
92, ja.
Utmanar, blåser förbi, kommer till ett avslutsläge. Det är dålig vinkel, men det är absolut en farlig chans. Och Rangers målvakten är rätt glad över att kunna styra ut skottet till hörna. Och så står vi då där igen. Nu har det gått 92 minuter. Men det är samma hörnflagga och det är samma hörnläggare. Det är Liam Henderson som fokuserar på en punkt på läktaren och som ska slå bollen ovanför huvudet på James Tavernier, men som har bestämt sig att det ska vara lite mer luft under bollen den här gången. Kanske var en halv meter ovanför Taverniers huvud och sen vidare mot straffpunkten. Och precis just den hörnan klarar han också av att slå. Och när han gör det så kommenterar ju den skotska matchspikern med de numera odödliga orden: Henderson delivers.
Ja.
Och det är inte mycket med de orden ifall de inte sätts i en kontext. Och kontexten här är ju att Henderson delivers på ett sätt som gör att kapten David Gray ganska enkelt kan möta bollen, träffa den med pannan, styra in den i nät. Och Hibernian tar ledningen i 92 minuten av den skotska cupfinalen.
What a moment this is. It's Liam Henderson to deliver. David Gray has scored. The captain. Hibs are standing on the brink of history. After 114 years, they've almost done it. They've almost won the Scottish Cup.
Well, if they are to go on and win it, no one deserves it more than David Gray for what he's given this afternoon. Look at how he meets that ball. Keeps it down, keeps it on target. It's in the back of the net. And him standing on the brink of history here. What a fabulous moment for the Hibs fans, for David Gray and Alan Stubbs.
Well, well, well.
Men det är fortfarande tid kvar.
Ja.
Det vore jävlar så mycket bättre ifall det var 94 minuten och det absolut sista som hände. Men nu är det 2 minuter kvar att genomlida. Och lider, det gör de grönvita stackarna där uppe på läktaren. För även om man kan säga att fördelningen säkert är jämnare nu, optimisterna har blivit lite fler, så skulle jag nog utan vetenskapligt gallupstöd påstå att majoriteten fortfarande tror att Hibs kommer förlora.
Ja.
Det kommer bli en sista spelvändning, ett sista inlägg, en oundviklig Rangers-kvittering på stopptiden av stopptiden.
Ja.
Och sen garanterat något obegripligt trouble i förlängningens 119 minut. Så tror de fortfarande.
Ja.
Och det måste de hantera när det kommer någon fast situation och det är något läge där de har liksom en sista passning som bara ska viktas rätt för ett genombrott. Men Rangers-spelaren slår den lite för långt. Och de tror ju det, fast att stopptiden är slut och att Hibernian har bollen. Och de tror nog fortfarande det när Liam Henderson plötsligt springer iväg från matchsituationen på ett oförklarligt sätt. innan det blir uppenbart att han har gjort det för att domaren faktiskt har blåst av matchen. Den är slut. Och efter 114 år har Hibernian vunnit den skotska cupen. Och det är klart att det inte kommer vara några stillsamma minuter med lite artiga applåder som följer på den domarsignalen.
All eyes are on Stephen McLean, the referee here. The Rangers have one last chance. No, they don't! Ladies and gentlemen, you are witness to a moment of Scottish sporting history. Hibernian have won the Scottish Cup. 114 years of torment, heartbreak and suffering. 10 straight Scottish Cup final defeats and at an end. It's all got too much for the Hibs supporters. One of Scottish football's longest standing side stories has finally reached its conclusion. Last time they won this trophy, it was the year that Real Madrid were formed. And Newton Heath changed their name to Manchester United. The vacuum cleaner was invented. King Edward VII was Britain's monarch. That's how long it's been. Generation after generation has suffered. These are scenes the SFA will not want to see.
För att nu visar de på räktarna att det var 114 år sedan sist.
Ja, nej, men alltså de väller ju in på planen. Och det är liksom, det finns ingen möjlighet att det inte ska ske. Det är mer sällsynt med så kallade planstormningar i Storbritannien än där på andra håll i fotbollsvärlden. Ja. Men det är inte unikt. Och här är det liksom bara helt givet. Sen är ju det som händer att ja, men 20 000 stormar in på plan och några hundra gör sin grej. Och deras grej är att de ska bort i Rangers-kurvan och hetsa och söka konfrontation. Och när de söker konfrontation mot en Rangers-kurva som är att förlora en cupfinal i 93, ja, då får de konfrontation. Ja. Så visst, det blir ju slagsmål inne på planen under några sekvenser. Och det är ju inte superbra och det är ju inte toppen att Lee Wallace, alltså en Rangers-spelare, får motta slag han också. Men det är ju faktiskt ändå, jag menar, en ganska marginell del av efterspelet. Det blir en stor, stor sak i många skotska medier. Och det finns ju den här idén om att det på något sätt ska svärta ner eller liksom degradera upplevelsen av Hibs triumf. Men det köper ju i alla fall jag inte in mig på.
Inte jag heller. Jag tycker det är lite överdrivet faktiskt.
Ja, men det blir liksom, det blir oproportionerligt. Ja. Det var inte bra, absolut. Nej. Det var inte bra. Och det blir ju lite rörigt i och med att ja, de får sätta in polishästar och liksom spelarna får ju lov att kliva ner i omklädningsrummet och kan inte genomföra sitt traditionella ärevarv. Och det är ju synd och det är ju trist, men som helhet är det ju värt mycket att 20 000 faktiskt får komma ner på den här jävla planen och stå där och jubla och processa och ta in exakt vad fan det är som har hänt. Det är klart som tusan att de ska få vara på planen. Det liksom blir ett ikoniserande av minnet. Det kommer ju finnas kvar i alla dessa människor i år, i hela deras liv. Och det är ju också någonting som pågår i ja, men 10 minuter, en kvart. Och sen lämnar ju de jublande supportrarna inne planen för att återvända till läktarna. Det är inte så att de tänker gå hem. Och det är inte heller så att de tänker stå där nere på ett sätt som innebär att bucklan inte kan lyftas. Det är klart att de återvänder till läktarna. Och när sen bucklan väl lyfts och när det efterföljs av att de drar på Sunshine on Leith i arenans högtalare, då räcker det ju för alla oss andra att titta på YouTube-klippen för att inse att ja, det här är det. Är det den främsta läktarsång som någonsin framförts på en fotbollsarena?
Ja, några timmar efter att jag såg den här ingressen så är vi framme vid detta nu. Och jag säger det igen. Jag har sett det 30 gånger. Jag kan inte se nog på det.
Nej, men det är helt omöjligt att tröttna. Och det är klart att det är någonting annat än när en hel arena bara står och hoppar i Sydamerika. Här är det ju liksom på något sätt orkestrerat eftersom att det faktiskt är så att låten spelas i högtalarna. Men det tar ju inte ett enda uns ifrån känslan och styrkan som ja, men den där säsongen fortfarande klarar av att förmedla fem, sex år senare till oss som bara sitter framför en dator och kollar på klipp. Alltså, det känns ju hela jävla kroppen när de sjunger Sunshine on Lethe Hoop.
Ja. Jag såg under EM förra året så gjorde BBC Six hade ett världsmästerskap i de bästa läktarlåtarna, alltså så riktiga låtar då.
Låt mig gissa att deras världsmästerskap enbart bestod av brittiska kandidater.
Ja, det var det ju såklart. Men grejen är att jag hade tänkt göra en grej här och låta dig gissa lite sånt där, men problemet var att det framgick bara att Sunshine on Lethe vann då. För att de övriga låten, då var jag tvungen att lyssna på 3 timmars sändning på BBC Six.
Vad fan är dina ambitioner?
Nej, det är inte så höga tydligen. Men,
låt mig gissa att You'll Never Walk Alone placerar sig ganska högt.
Ja, och Football's Coming Home var med också. Men jag fick inte fram alla låtarna, så jag kan inte säga exakt
Keep
vad det
var. Keep Right On med Birmingham City. Det är fan min favorit.
Det var några jävla tramsånger som jag såg också. Sådär.
Men jag förstår.
Blev etta i varje fall. Ja.
Ja, nej, men fullt förståeligt. Och det måste ju någonstans vara att den är etta när den framförs på Hampden Park av samtliga grönvita som är där just den eftermiddagen då Hibernian har vunnit skotska cupen efter 114 års förbannelse. För det är klart att den inte är lika mycket värd varje gång den spelas, varje gång den framförs. Men just precis där och då så vågar jag faktiskt påstå att det kommer alltid vara kulmen, själva klimax på hela Hibernians klubbhistoria. Och det är klart att det var otroligt och euforiskt när David Gray faktiskt nickade in segermålet. Men det är ändå en fotbollsspelare som nickar en boll. Här är det ju hela föreningen, alla berörda, halva jävla Edinburgh, hela Leith som uträttar någonting tillsammans. Där är det hela klubben och det kan inte bli tydligare eller starkare än det blev.
Nej. Och sen då, Erik?
Ja, nej, det skulle ju firas en del.
Ja.
Det var liksom inte slut för att de hade sjungit allsång i 4 minuter på Hampden Park. Utan Ja, inledningsvis så ska de tillbaka till Edinburgh. Det finns många som svär att det var en osedvanligt tydlig regnbåge som vilade över stan när supporterbussarna återvände. Och det är klart att den där regnbågen även slutade precis vid Easter Road. Men sen följde ju ett veckolångt party som inte tog någon form av paus överhuvudtaget. Och den här första cupfinalkvällen, alltså det är klart att alla reagerade olika. Vissa var helt dränerade och gick bara hem och sov. Andra liksom upplevde någon form av antiklimaktisk känsla. Bara, nu då? Ja. Finns det något kvar? Men de allra flesta gick ju bara loss i helt besinningslös extas. Och Leith Easter Road är postkoden EH6. Och det säger väl alla som var där. Pubbarna i EH6 den där kvällen. Alltså det var ingen som jobbade. Liksom de som en gång hade stått bakom, de tänkte stå bakom bara. Så det var ju bara att gå och liksom, alla serverade sig själva. Oh. Överallt. Det var bara att gå och ta vad man ville ha. Det var enda sättet. Ingen jobba, ingen tog betalt. Kranarna öppna för alla. Och sen var det just det här med att det fanns ju uppsidor. Det fanns tydliga uppsidor med att folk hade varit inne på planen på Hampden Park. Det är klart att de skulle vara där. Och det är givetvis så att det inte var något jävla problem att gräsmattan var lite upphackad och att målställningarna hade fått sig några omgångar. Naturligtvis så får väl någon vaktmästare köra lite extra för att folk ska få med sig souvenirer, minnesartefakter att vårda ömt i resten av sina liv därifrån. Det var inte alla som vårdade dem så jätteömt. Det var tydligen också rätt vanligt förekommande att folk tog det där gräset från Hampden Park och skulle röka det. Jaha. Skulle det röka det gräset. Ja. Det måste ju en jävla haj. Ja. Någon annan hade klippt sönder målnät. Jag ska röka målnät. Jo, visst, det kan man väl också göra. Ja. Men ännu vanligare var ju att berörda tog de där grästuvorna från Hampden Park och så åkte de ut till någon kyrkogård och så planterade de det bredvid någon grav. Ja. För det är i mina ögon det absolut liksom mest emotionellt laddade med det här. Det som får mig att känna liksom starkare för Hibs berättelse än för andra underdogs historier. Att det hade påverkat och präglat flera generationer. De brukar tala om liksom en föräldralös klubb. Och det de menar då är ju just att flera generationer har fått växa upp utan en framgång, utan en titel, utan den buckla som de helst av allt ville ha. Och det där är såklart någonting som har suttit i hela Hibs under hela våra livstider, under livstiderna som föregick oss. Det var ju många, många människor, tiotusentals människor, generationer av Hibs-supportrar som levde hela sina liv utan att få uppleva det här. Och det är också en grej, vad särskilde detta från andra triumfer? Det räckte på ett sätt bara med att titta på de Hibs-anhängare som var på Hampden Park. För det fanns länge runt Hibernian en liksom tendens, ett tillvägagångssätt som innebar att när det var stormatch, när det var cupfinal, då hade de gamla grejer på sig. Och det var inte för att de hade någon liksom vintage mode i det, utan det var att när det är cupfinal, då ska pappas halsduk fram, då ska farfars mössa med, då ska alla de här prylarna som har ärvts ner genom generationer få möjligheten att vara på plats när det till sist sker. Och jag minns när de vann den här matchen och jag försökte liksom följa jublet från Edinburgh, att det var en anekdot som berörde mig mer än någon annan, som berörde mig mer än nästan någon annan sån här fotbollsnugget har gjort. Och det var berättelsen om en herre som hade hetat James Boyle. Och James Boyle, han hade dött. Han hade gått bort den 17 oktober 2014, 65 år gammal. Och det snurrade runt på sociala medier bilder av hans gravsten. På den där gravstenen så stod det James Boyle, födelsedatum, dödsdatum och så inskriptionen: I was a dad, a papa and a partner and I loved them all to bits. Och så lite längre ner: and I supported Hibs, so if they win a cup, let me know.
Ja.
Och det var ju någonting med, men just det där att det placerar fotbollen i ett människoliv precis där den hör hemma. Överst såklart familjen och de närstående. Men strax därefter ändå som en central del av ett liv och en identitet. Den där fotbollen som aldrig hade givit någonting. Inte en enda cup, men som ändå alltid hade funnits där. And if we ever win a cup, let me know. Såklart, det gick ju inte många dagar innan familj och släkt samlades vid den där gravstenen och så liksom bara skylten, lappen: we did it, dad.
Ja.
Och nej, jag fångar mig än idag.
Ja, alltså. Ja, verkligen. Ja.
Och ja, men som sagt, firandet, ja, men det pågick i sin mest besinningslösa fas i en vecka från cupfinalhelgen till nästa. Och det är så att i Glasgow går det inte att ha segerparader. Det arrangeras aldrig. Henrik Larsson var ju så förvirrad när han kom dit och vann ligan. Och så fick de äta middag 10 mil utanför stan. Just det. Ja, därför att den fotbollsstan funkar så. Så förgiftad är ju inte Edinburgh. Så där blev det parad. Där blev det parad ut mot Leaf. Och det ska ju vara den största folksamlingen i stans historia.
150 000
pers ute, grönvita. Sträckte ju sig, ja, men hela vägen från stadskärnan ut till hemkvarteren, hamnkvarteren. Och det är ju precis samma grej med bilderna därifrån. Att visst, det är väl spektakulärt, det är väl kul med liksom tonåringarna högst upp i lyktstolparna, de dödsföraktande med sin pyroteknik och sina bengaler. Men det är ju svepen över bostadshusen som greppar tag i en. För där, högst upp i fönstret på någon nedgången jävla tegelbyggnad, där står det någon 90-årig dam och hänger ut sin grönvita halsduk. Och hon är väl för sör för att gå ner och trängas, men hon är med. Hon är där. Mm. Hon fick se det. Och ja, men när paraden väl var avklarad och när massorna hade gått hem och när pubkranarna till slut hade börjat stängas, så tog det inte heller slut, för ja, men det här var verkligen den här typen av vägskäl där det är rättvist att prata om en klubb före och en klubb efter. Och Hibs gjorde med rätta allt för att mjölka hela grejen. De tog den där bucklan från 1874 och så åkte de ut till 114 olika skolor för att visa upp den och för att ge den till de grönvita barnen. Och det var ju såklart 114 skolor för vart och ett av de där åren som de hade gått böckerlösa. Och klubben levde ju upp, kvar i andra divisionen, men ja, vem brydde sig? Publiksiffrorna steg med 65% säsongen efter. Och det är trots att ja, men i alla fall många av de äldre nog kände det där stynget av, jag vet inte vad det är, melankoli, vemod, vilsenhet. För återigen att de hade levt hela sina liv med Hibs, den förbannade klubben som aldrig vann. Deras pappor, deras mammor hade levt hela sina liv med den klubben. Deras farfäder, deras mor, ja, ni förstår. Och okej, om vi inte längre är den klubben, av vilka är vi då? Och allt detta sammanfölls ju även med att Leaf förändrades, så som det ofta blir i liksom hamnkvarteren i utkanten av någon större, rätt resursstark stad. Ja, men de blev gentrifierade. Pengarna kom dit och hipsterställena följde efter. Och det har liksom faktiskt varit en grej i just Leaf de senaste typ 15 åren, att det finns ett stort jävla kluster av svenska barer där.
Jaha.
Jag tror de var så här 7-8 stycken när de var som flest. Och nu är de väl lite färre på andra sidan pandemin.
Var kommer det sig?
Jag tror hemma har stängt nu. Nej, men det är ett par bara. Anna och Mike Kristoffersson som hamnade i Edinburgh, svenskar. Jaha. Och som började driva barer. Så kom de väl precis, träffade vågen precis rätt.
Jaja.
Det var liksom Shavit i Leaf. De fick någon bra lokal, hyfsat billigt. De hade lite annan profil på stället. Och helt plötsligt var det en massa liksom skäggiga reklamare inifrån Edinburgh som åkte ut för att käka köttbullar. Eller vad de nu gjorde. Men Leaf har vänt uppåt. Leaf är inte längre trainspotting-stället. Och Irvine Welsh skrev ju till och med en uppföljande bok om det bara här om året. Det kommer rätt många böcker, vissa bättre än andra, om persongalleriet från Trainspotting. Men här om året så kom en bok som heter Dead Man's Trousers, och jag tror att det blir en avslutande. Den stänger liksom hela Trainspotting historien och den spins runt historien om att Hibs vinner cupen 2016. Och den utgår ju just från det här att ja, men vi är människor från en annan tid, från ett annat liv, från ett annat Hibs. Vart ska vi ta vägen nu? Och alltså, jag förstår det vankelmodet. Jag kan romantisera det vankelmodet. Jag kan sympatisera med det vankelmodet. Men till sist, när allt ändå kommer kring, alltså, det är ju ändå bättre med hipsterbarer än med heroinkvartar. Det är bättre med varmt vatten än med avstängda kranar. Och det är ju faktiskt också bättre att vinna den skotska cupen någon gång ibland än det är att misslyckas 114 år i rad. Det är bättre i liv runt Hibs nu än det var förut.
Av Perfect Day Media.